Kära vänner, först vill jag säga någonting utanför protokollet här, utanför det som eventuellt spelas in. Först ett stort tack för att jag har fått förtroendet att komma hit. Det är en härlig plats och det är härligt att få samlas kring Guds ord. Det är bara lite för långt borta från Vasa, därifrån jag kommer. Men det förlåter jag för det. Roligt att få vara här. Sen har jag också med mig många hälsningar från vår församling, Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Det är en och annan som har sagt, när du åker dit så hälsar, och nu tar jag det på en gång. Så jag behöver försöka plocka fram enskilda människor. Sen till vårt ämne, och vi inleder först med bön. Kära Herre Jesus Kristus, du som har gått i det djupaste lidande för vår skull på grund av att vi människor sedan Adam och Eva är syndare, för att frälsa oss, för att föra oss till någonting oerhört mycket bättre, kom du och hjälp oss att lyssna till ditt ord. Tala du, Herre. Vi får lämna stunden i dina goda händer, i den helige Andes ledning. Amen. Jag ska försöka köra fram några få stolpar som finns här som hjälp för det här föredraget. Och hoppas nu sen att jag får spela fram det. Men innan vi gör det så ska jag fråga, vad tror ni är det mest använda nyordet idag? Nyord. Sådana finns det och Svenska Akademin gör listor på det också. Kanske är det klimatångest. Eller flygskam. Sådana ord fanns inte för 5 år sedan. Men det är många andra slag av ångest som hör ihop med det här temat som vi har. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Det är många sidosaker som vi inte kan gå igenom alla. Men skapelsen är det genomgripande temat för de här dagarna. Och här är det den negativa sidan. Vi ska i alla fall sluta med någonting positivt också. Men vi börjar med att gå till det sammanhang där vårt tema står. Romarbrevets 8:e kapitel. Jag läser några verser. Paulus skriver om vårt hopp om den himmelska härligheten. Det är det som är grunden för allt vi gör. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Det här avsnittet uppenbara för oss grundproblemet i vår tid. Man har tappat bort himlen. Guds barns härliga frihet. Det är evighetsperspektivet som ska ge oss modellen för hur vi ska leva och handla här i världen. Själva skapelsen längtar efter befrielsen. Har vi inte det perspektivet utan bara det inomvärldsliga, då hotar ångest. För att få det här perspektivet behöver vi också påminna oss Jesu ord om hur det ska vara i den yttersta tiden. Enligt Lukas 21, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Kan vi hitta en mera exakt beskrivning av vår tid än just de här orden? Ångest och rådlöshet inför havets och vågornas dåd. Och människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. Ja, det är inte bara andan man tappar, man tycks ibland också tappa besinningen. Man kommer ibland med märkliga lösningar på klimatkrisen. Och så visar det sig efter en tid att om man följer de anvisningar som man tror sig ha, så då blir det bara värre. Eller så kommer det en annan bieffekt som ställer till det någonting. Så till dispositionen för det här föredraget. Ska vi se om den här ännu är aktiv, den här fjärrkontrollen. Ja, det här är dispositionen som jag ska markera sen vad jag går igenom. Jag tänker inte ge bibelord på skärmen. Men här ser vi att det är tre huvuddelar. Först är det två delar som beskriver varför den här ångesten ansätter oss. Lagd under förgängelsen och förgänglighetens verktyg, som jag har också kallat den moderna gnosticismen. Men sen ett slutavsnitt med hoppet i centrum, skapelsens befrielse. Först då lagd under förgängelsen, och då börjar vi naturligtvis med syndafallet. Vem la skapelsen under förgängelsen? Är det människan? Är det Gud? Ja, människan kan det ju inte vara, människan själv en skapelse. Det är Gud som har lagt allt här under förgängelsen. Men så var det inte som Gud ville ha det från början. För när Gud skapade världen var allt gott. Han ville ha en god värld. Han gjorde en värld som människan skulle kunna njuta av, men människan ställde till det, både för sig själv och för hela skapelsen. Låt oss se på ett litet avsnitt av syndafallsberättelsen. I första Mosebok 3, från 17 framåt. Till Adam sa han: du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära av dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli. Så sa Gud till Adam efter syndafallet. Här nämns förbannelsen första gången. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Det måste ha varit oerhörda ord att höra. Här är grundorsaken till att det gått snett. Alla relationer blev fördärvade på grund av de första människornas synd. Om vi tittar lite bakåt på de första verserna innan det här som jag läste, så kan vi se på tre olika förstörda relationer. Den första förstörda relationen var relationen till Gud, människan Gud. Det var en god relation före syndafallet, förtrolig, tillitsfull, lydig, och det blev en skam. En flykt från Gud, blygsel över nakenheten är den första följden som nämns. Adam skyller ifrån sig, och han nöjer sig inte med att skylla ifrån sig på kvinnan, utan han säger: kvinnan som du gav mig. Visst är det Guds fel alltid. Då relationen till Gud bröts inträdde en andlig skilsmässa, en andlig död. Den åskådliggörs av att Adam gömde sig för Gud. Det andra är den inbördes relationen makarna emellan. Mannen och kvinnan skapades till en intim och tillitsfull relation med varandra, en inbördes hjälp. Det fanns ingen blygsel. Men mannen tog inte på sig skulden för syndafallet, utan skyllde ifrån sig på kvinnan. För första gången uppstod det irritation och motsättningar, och de kändes för varandra. Det här präglar sedan allt mänskligt umgänge. Det tredje är att relationen till skapelsen förstördes. Marken blev förbannad. Hit hör arbetets möda i anletets svett, plågsamma inslag som stör arbetet. Det beskrivs med törne och tistel. Det här är det vi koncentrerar oss på ganska långt nu. Men vi måste hålla i minnet att grundorsaken till att skapelsen våndas är att relationen till Gud förstördes. Gud la på ett straff. Han la allt under förgängelse. Av det här följer också sådana saker som till exempel räknas upp i Galaterbrevet 5 som kallas köttets gärningar. Tänk på det, det är direkt följd av syndafallsberättelsen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Otrevliga saker. Och följden av det här är förlusten av Guds rike. För i första Korintherbrevet 6 skriver Paulus: varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Och det är det som är förelagt hela jorden, är att den ska gå under. Den ska förstöras, men det öde som är förelagt de människor som inte lyssnar till Gud är inte att förstöras på en gång, utan det finns en evighet, en evig förtappelse. Vad har då människan för möjlighet att motverka det straff som Gud lade på hela skapelsen? Borde vi inte bara acceptera den nedgång som är på gång och inte motarbeta klimatförändringar och sånt? Vi ska fråga oss, vad är människans ansvar för skapelsen? Vi får tänka på att Gud satte människan i lustgården i ett bestämt syfte. Första Mosebok 2:15. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Mannen skulle odla och bevara marken. Gud gjorde människan till sin förvaltare. Till det här fanns ingen hjälp bland djuren. Gud måste göra en särskild hjälp, kvinnan. Nu skulle de båda tillsammans verkställa uppdraget att förvalta Guds skapelse. Eftersom allt som Gud skapade var gott, var också arbetet som jordbrukare alltid genom positivt. Ändå ska vi observera att mannen skulle arbeta. Han hade inte fått något löfte att Gud alltid skulle försörja honom på ett extraordinärt sätt. Det ordinarie sättet att skaffa föda var att arbeta. Men före syndafallet var arbetet en glädje. Hela naturen samverkade med människan på ett fullkomligt sätt. Men det här uppdraget förändrades efter syndafallet. Då kom ogräset. Och i sinom tid kom giftbesprutning, miljöförstöring. Då började rovdriften på jordens naturresurser. Kampen för tillvaron gjorde att man roffade åt sig det man kunde. Tog Gud bort ansvaret att vårda skapelsen från människorna efter syndafallet? Det finns det ingen antydan till. Ansvar och vård är något som hör samman med de 10 buden som preciserades i lagen som Gud gav Mose på Sinai. Paulus lägger skapelseordningen i familj och samhälle som en gällande gudagiven ordning, till exempel i Efesierbrevet. Även om förhållandena ändrades med syndafallet finns det grundläggande ansvaret kvar. Men vi ska lägga märke till att det inte hör till syndafallets följder att människor får äga och köta boskap. Boskapsdjuren skapades redan på den sjätte dagen. Redan i den goda skapelsen gjorde Gud alltså boskapsdjur för att tjäna människan. Därför kan man inte betrakta det som något ont att vissa djur är bundna och underställda människan. Sen till ett litet avsnitt som där jag citerar en fras. Den enes bröd, den andres död. Det finns en detalj som måste noteras. Före syndafloden fick människan äta det som kom från växtriket. Men inte djur, för Gud sa så här, första Mosebok 1, 29 framåt. Och Gud sa, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Det fanns ingen död före syndafallet. Inget rovdjur hade tillstånd att döda något annat djur för att äta. Åt jordens alla djur ger jag alla gröna örter till föda. Först efter syndafallet dödades djur, det första av Gud själv. Han gjorde kläder av skinn åt människorna som hade insett att de var nakna. Och först efter syndafloden, betydligt senare, gav Gud tillstånd åt människan att äta kött från djur. För så sa han så här i första Mosebok 9. Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Det här hör samman med degenerationen, att allting blev sämre, fick sämre genpool efter syndafloden. Om man följer med i fina tv-program om djurens värld som finns nu för tiden kan man inte undgå att märka hur stort lidande och rent av sorg som finns i världen. Det finns inget förbarmande bland djuren som söker föda. Det sker ren och skär tortyr när djur skaffar sig föda. Den som har en katt har kanske sett hur katten leker med musen som den har fångat innan den äter upp den. Närmast roar sig på musens bekostnad. Världen är grym. De små fåglarna som ängsligt vaktar sina bon med värnlösa små ungar drabbas plötsligt av stor sorg när sparvhöken kommer och tar ungarna. Höken och dess ungar ska också leva, och regeln att djuren endast skulle få äta från växtriket gäller inte mera. Nej, syndafallet förde in ett namnlöst lidande i skapelsen. Sparvhöken skaffar mat åt sig själv och sina egna ungar och har inget hjärta för det lidande som den förorsakar småfåglarna då den rövar bort och äter deras ungar. Det här kallar vi kampen för tillvaron. Men den har inte funnits från början utan den kom i syndafallet. Vad har då människan för ställning? Människan har en unik ställning. Djurrättsaktivisterna kritiserar pälsfarmarna för att de håller djur i burar och nötdjurfarmarna för att de tvingar korna att vara inomhus. De har en grundsyn som driver dem. Människan är bara ett djur. Människan har ingen överordnad rätt att härska över djuren, menar de. Den ursprungliga skapelseordningen som Gud skapade ska på allt sätt motarbetas. Också mellan människor och djuren ska det finnas jämlikhet. Men människan är väsensskild från djuren. Det var ju så att Gud själv dödade djur som sagt för att ge människorna kläder. Så här lär Bibeln om människans skapelse ännu en gång i första Mosebok 1. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Människan fick alltså rätt att lägga jorden under sig och råda över djuren. Det vill man inte erkänna, utan istället talar man om djurens rätt. Djurens rätt övergår i många fall människans rätt. I förhållande till människan höjs djuren som på en piedestal, medan djurhållarna får det allt trängre med alla djurskydds villkor. Vi ska gå över till förgänglighetens verktyg. Några av de verktyg som djävulen har så stor framgång med idag då det gäller att skapa oordning i vårt samhälle och i våra familjer. Det första verktyget, det går tillbaka på redan före Bibelns tid. Redan i Bibeln uppträder en villfarelse som en framträdande orsak till dagens villamål. Det är gnosticismen. Det grekiska ordet gnosis betyder kunskap, men det alltså är en kunskap som kommer från människan själv, inte Guds ljus som han uppenbarar i skriften. Man söker ett inre ljus. Det andliga spelas ut mot det kroppsliga. Sann frihet är att slå sig ut från de kroppsliga bojorna och finna sig på ett andligt plan. Man ska finna sig själv, förverkliga sig själv. Idag har den gnostiska världsbilden fått genomslag i genusvetenskapen, som blivit allt viktigare inom utbildning och forskning. Paulus bemöter gnosticismen i Kolosserbrevet där han bland annat skriver i det andra kapitlet: se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Hela fullhet i kroppslig gestalt. Det här inskärper Paulus för att gnostikerna såg ner på det kroppsliga och såg istället på det inre ljuset. En förrädisk filosofi. Sen kanske lite överraskande ska jag understryka en annan grundval, marxismen och jämlikhetsideologin. Redaktionen för Bibel och bekännelse håller just nu på med ett temanummer där frågorna om äktenskap och könsproblematiken ska behandlas. Jag ska ta fram ett exempel från arbetet med det här, hur jämlikhetsideologin påverkar dagens samhälle. Det är utifrån en artikelserie som har skrivits av min gode vän Mikkel Vigilius, dansk. Han berättar om ett experiment från början av 1900-talet, då judar som bosatte sig i Palestina, ofta kom de från Östeuropa. De hade starkt marxistisk bakgrund eller marxistisk anda. Och när de grundade kibbutzar så ville de slopa ojämlikheten mellan könen. Man skulle ha full jämlikhet. Man såg det som ett problem att en mamma kunde påverka sina barn genom att vara hemma. Barnen skulle sättas i barnhem, uppfostras av speciella experter, inte av föräldrarna. Både man och kvinna, mor och far skulle ha jämställda uppgifter. De skulle göra samma sak i dessa kibbutzar. Det här kompletterades av att barnen skulle, där de bodde i barnhemmen, fostras till att vara könsjämlika. De skulle fostras tillsammans, man skulle tala om pojkar och flickor, de skulle bo tillsammans, klä sig tillsammans, bada tillsammans. Allting skulle vara ett klart avbrott mot det patriarkaliska samhället. Det traditionella äktenskapet upplöstes. Låter det på något sätt bekant? Ni får läsa mera i Bibel och bekännelse, men så mycket ska jag säga att experimentet slutade i fiasko. Det var en amerikansk forskare som skrev en bok då han var dit på 1950-talet där han lovprisade det här experimentet för att nu har man visat att könsolikheterna är kulturellt, socialt betingade. Det har ingenting med naturen att göra. Men han kom på nytt på 70-talet. Då hade man revolterat. Det började från barnen. När de blev tonåringar så vägrade de att växa tillsammans, bada tillsammans, klä sig tillsammans. De ville skilja på sig. Och de kom så småningom tillbaka till det gamla patriarkaliska systemet med mammaroller och papparoller. Jämlikhetstanken präglar människornas inbördes relationer oerhört starkt. Allt som kan uppfattas som diskriminering måste förkastas och motarbetas. Precis på samma ideella grund som de här kibbutzarna försökte med det här experimentet. Den gudagivna skapelseordningen är den moderna människans fiende nummer ett. Gud som skapare och laggivare är satt ur spel. Och det är allt fråga om ideologi. Botten finns i evolutionsfilosofin och i dess dogm kampen för tillvaro. Den har förstärkts med marxismens idéer om klasskamp och att ojämlikheter måste raderas ut. Kvinnan ska kämpa för sina rättigheter gentemot mannen. Mannen ses som en förtryckare och barn ska kämpa för sina rättigheter gentemot de vuxna. Kampen för tillvaron är en bister verklighet. Ja, man kan ju ändå lägga till att arbetstagarna ska kämpa för sina rättigheter gentemot arbetsgivarna, naturligtvis. Det här allt hör samman med skapelsens vånda över syndens slaveri. Och så finns det ett begrepp som är så oerhört tragiskt idag, könsdysfori. Det är ett modernt ord det också. Ordet dysfori är motsatsen till eufori. Eufori är en känsla av glädje och lycka. Dysfori är tvärtom. Könsdysfori betyder att man inte finner sig till rätta i sin egen kropp, utan känner att man egentligen skulle vilja vara det andra könet. Till det hör depression och ångest. Könsdysfori är en psykiatrisk diagnos. Men det är synnerligen allvarligt i dagens läge att antalet unga och ofta tonåringar som upplever könsdysfori växer enormt snabbt. Och så uppmuntras de av föreställningen att könet inte är biologiskt bestämt, utan att man ska skapa sitt eget kön. Man ska lära sig vad man egentligen är. Det lär man ut till och med förskolan, på vissa håll åtminstone. Könet är en social konstruktion, säger man. Man är inte pojke eller flicka, utan man blir det. Man blir det som man känner för. Och det är tyvärr så att det här har blivit den politiskt korrekta ideologin idag. Fast man borde behandla det med terapi, så svarar man de osäkra unga att de kan överväga att låta operera om sin kropp och äta hormoner för att bli någonting annat än vad det är. Det finns skrämmande exempel på vilken tragik det här har lett till i en del fall. SVTs granskning hade fantastiskt nog ett program där man avslöjar hur illa det kan gå med det här. Bland annat fanns där en finsk kvinna som hade låtit operera sig till man och också behandlas med hormoner. Hon uppträder idag offentligt med en stark kamp emot den här utvecklingen. Och visar själv i sin blogg och med videoinspelningar hur fruktansvärt olycklig hon är idag. Man kan inte återställa en kvinna som har låtit operera sig och äter hormoner för att bli man. Det är omöjligt. Och sånt kan man också lura tonåringar att göra. Och så har vi naturligtvis ordet pride. Ingen kan undgå att höra det här engelska ordet för stolthet. Ordet kommer från gayrörelsen, alltså de som arbetar för att de homosexuella ska ha jämlika rättigheter. Man skapade en skildflagga, regnbågsflaggan, med sex färger. Numera är flaggan en symbol för hela HBTQ-rörelsen, och där var fyra bokstäver, men det har lagts till så att jag vet inte hur många det är idag. Det kan vara sex eller sju bokstäver av alla möjliga konstiga företeelser. Drivkraften till den här rörelsen sägs komma från den västliga världens grundvärld som demokrati och mänskliga rättigheter. I själva verket håller man på att rasera de grundvärden som våra samhällen under århundraden byggt upp på kristendomens grund. Istället tycks de kristna grundvärdena bäst bevaras i de östländer som förr behärskades av kommunismen. Alla märkliga parförhållanden och familjekonstellationer och fixering vid det sexuella gör att det blir en fullständig villervalla i våra samhällen. Och det ska vara ett ideal. Vår stolthet och berömmelse borde vara att ha lärt känna Gud och berömma sig av Herren. Men istället skryter människan med att hon vänt sig bort från sin skapare och börjar dyrka skapelsen istället för skaparen. Människans stolthet leder till att Gud utlämnat människan åt all möjlig perversitet, som Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel. Vi kunde läsa ett långt avsnitt, men jag ska nöja mig med ett par verser. Trots att de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Därför. Men det finns ett slut på det här. Det sista avsnittet i det här mörka, dystra delarna har jag kallat domen över kökan. Bibeln har mycket att säga om de här frågorna, inte minst i uppenbarelseboken beskrivs vår tids företeelser som vilddjurets och den falske profetens verksamhet i kamp mot Gud. Den falske profeten beskrivs också som en charlakansröd köka som sitter på vilddjuret i uppenbarelseboken 17 och 18. Vi känner igen kökan som den falska kyrkan som samverkar med den antikristliga världsmakten. Och från himlen kommer en röst som bjuder: gå ut från henne så att ni inte tar del i hennes synder. För Guds folk, Kristi kyrka, är det viktigt att vi inser hotet i det här. Skapelsen suckar och våndas över allt det fördärvade, över det perversa som griper om sig i allt snabbare tempo. Det här är verkligen den allra största faran för vår jord och vår mänskliga tillvaro idag. Tänk hur det skulle se ut om det inte fanns någon kamp för tillvaron, utan att allt skulle vara frid och harmoni. Det kunde redan profeterna i Gamla testamentet drömma om, eller var det en dröm? Nej, Gud sa till dem att det kommer en dag när det inte längre finns någon kamp för tillvaron. När allt som nu är så perverst och förvridet ska vara en fullständig harmoni. Och så berättade profeterna om det. De kunde inte se var och hur den dagen skulle komma. De såg dem långt borta och de såg två saker vid horisonten som på sätt och vis flöt samman. Det här ska vi nu gå in på i det tredje och avslutande. Den tredje och avslutande delen. Ja, det är inte så viktigt att det färgerna kommer fram. Skapelsens befrielse. Först börjar vi med Messias återupprättelse. Profeterna såg att det skulle komma en som skulle återställa friden på jorden, fridsfursten. Delningen av Davids stam som heter Messias. Han skulle komma med förlåtelse, frid och rättfärdighet till en värld som präglades av ångest och mörker. Han skulle öppna dörrarna till Guds himmel för de odaktiga. Där är all ofrid och ångest borta och där är det en ständig jubelfest hos honom. Den här sanningen framställde profeterna i bildform. Vi kan lyssna till exempel till Jesaja 2, ett par verser. Undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Frälsningsbudskapet ska gå ut till alla hedningar och det ska utgå från Jerusalem. Golgata och den tomma graven är utgångspunkten. Det var Jerusalem som apostlarna på den första pingsten började predika Jesu Kristi uppståndelse. Först predikade de för judarna i Jerusalem, sen spreds de ut på grund av förföljelse i Judén och Samarien och sen också ut i hela världen. Det här budskapet, det gällde inte en yttre frid eller fred, som Jesus också säger klart. För han sa så här i Matteus 10: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Den yttre freden skulle ännu låta vänta på sig. Den frid som Jesus kom med var syndernas förlåtelse. Rättfärdighet från Gud genom tron. Som gav frid med Gud i hjärta och samvete. När profeterna såg den friden såg de bilden tillsammans med andra bilder som visade det som ligger ännu längre fram i tiden. De förmedlade sådana utsagor som nästan låter som sagor. Om vi nu tänker på Jesaja 65, 25 till exempel. Vargar ska beta med lamm, lejon ska äta halm som oxar och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska det göra något ont eller skadligt, säger Herren. Det här är ju något som kunde vara en beskrivning av det första paradiset. Den tid som rådde innan synden kom var ett verkligt paradis i den meningen som vi brukar använda ordet i. Men det paradiset drevs Adam och Eva bort ifrån. Gud hade genom Israels historia sänt profeter som uppenbarade att friden en dag skulle komma genom Davids son, Messias. Jesaja såg ett barn födas. Och det barnet skulle ha många namn. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Jeremia såg den kommande beskrivelsen från exilen i Babel. Och samtidigt vävde han in profetior som skulle fullbordas först flera hundra år senare. Befrielsen från fångenskapen i Babel blev så en förebild för den befrielse som innebär ett nytt förbund. När lagen skulle skrivas in i människornas hjärtan istället för på tavlor av sten. När han förlåter människornas, folkens missgärning och inte längre kommer ihåg deras synder. Hesekiel såg en herde som skulle samla Israels skingrade barn. Herren Gud skulle själv samla ihop dem, föra dem till goda betesmarker. Han skulle söka upp de förlorade, han skulle föra tillbaka dem som gått vilse. Han skulle förbinda de sårade och han skulle stärka de svaga. Allt det här är utmärkta beskrivningar av den gode herdens verk. Så som Jesus berättar om sig själv i Johannes 10. Han gav sitt liv för fåren. Den här friden, den är fullkomlig i andligt avseende. Det finns inga brister. Och den friden får alla som tror på Jesus, alla hans eget folk. Likväl finns de jordiska ofullkomligheterna kvar i den yttre tillvaron. Skapelsen suckar fortfarande och längtar efter befrielsen. Det här ska vi ändå se på lite. Men först börjar vi med en negativ sak. Inget jordiskt tusenårsrike. När vi frågar, när ska vi få se den värld där lamm går på bete tillsammans med vargar? Så är det en del som säger, ja det ska komma en tid på jorden när det är fullkomlig frid. När vargar ska beta med lamm, när det ska bli en övernaturlig frid och glädje. Den ska vara i 1000 år, säger många. Tanken är att Jesus ska komma en första gång för att grunda det här riket. Då ska han också rycka upp de kristna som ska regera med honom under de här 1000 åren. Det finns många varianter av den här läran och vi kan inte gå in på den nu, alla de här. Men det här med att de kristna ska ryckas upp för att möta Jesus då han kommer. Ja, så är det nog enligt första brevet till Thessalonikerna så ska vi kristna som lever kvar, om vi lever kvar när han kommer, ryckas upp till Jesus. Men inte så som man tänker sig att de övriga ska bli kvar och få en ny tid med chans. Nej, de blir kvar i förstörelsen, i fördärvet och ska ställas inför den yttersta domen. Och de som talar om de här 1000 åren menar att den yttersta domen kommer först efter det när Gud tillintetgör den nuvarande skapelsen och skapar nya himlar och en ny jord. Jesus talar om en stor vedermöda innan han kommer tillbaka och det är ett väldigt virvar i lärorna kring det här när den där vedermödan egentligen kommer. Det är klart att det blir ett virrvarr av läror när man inte har den grundade på Bibeln. Bibeln lär att den som är född på nytt och genom tron lever i gemenskap med Jesus redan nu har frid med Gud. Redan nu är tusenårsriket upprättat, även om det inte är upprättat i fullkomlighet. Det finns ju bara ett ställe i Bibeln som talar om de tusen åren. Dessa siffror, talet tusen, det är några verser i Uppenbarelseboken 20. Vi ska komma ihåg att större delen av Uppenbarelseboken är symbolisk. Därför ska vi se talet tusen symboliskt. Det är det fullkomliga talet 10 i tredje potens. Guds heliga tal, alltså den fullständiga tiden som Gud har mätt ut tills Jesus återvänder. Under hela den här tiden regerar de troende med Jesus i den andliga världen. Det är Guds barn, det är Kristi präster, det är kungar. De får komma inför Gud med full frimodighet. De äger den sanna friden tack vare den rättfärdighet som Jesus har klätt dem i. Ändå ser vi hur skapelsen suckar, även om fridens rike är här bland de troende. Det här tusenåriga riket är ännu inte fullkomlighetens rike. Här går lamm och är rädda för vargen. Vargarna river lammen. Det som förorsakar suckandet är det som Johannes uttrycker så här i sitt första brev, 5:e kapitlet. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är den ondes våld. Djävulen krigar mot Gud och hans folk. Han har förstört Guds skapade värld så att den som skulle ge människorna glädje och njutning så ofta blir till besvär och förorsakar plåga. Det här tas inte bort genom att Gud förvandlar den här skapelsen till tusenårsrike av frid och lycka, utan genom att han helt ska eliminera den gamla skapelsen och upprätta något helt nytt. Den gamla jorden och den gamla himlen ska nötas ut som kläder och Gud ska byta ut dem som en mantel, som det står i Psaltaren 102. Och så till sist den slutliga befrielsen. Den kommer när Jesus kommer tillbaka. Då uppfylls också den profetia som Jesus uttalade, att människosonen kommer i ett moln med stor makt och härlighet. Det är den yttersta dagen. Då kommer det att ske härliga ting för Jesu vänner. Det kommer att ske fruktansvärda saker som gör ännu mer ångest för den som inte har satt sin tro till Jesus. Vi kan inte utgående från Bibeln veta precis vad som ska ske och i vilken följd. Men vi har fått veta att det kommer att ske väldiga omvälvande händelser. Som Petrus beskriver i sitt andra brev, 3:e kapitlet, så här. Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. På vilka sätt kommer Gud att verkställa sin sista dom över den fördärvade jorden? Kommer han att låta människorna utplåna varandra genom ett kärnvapenkrig? Vi vet att det finns så mycket kärnvapen i världen att det räcker till för att ta koll på allt i ett ögonblick. Eller kommer klimatförändringarna att ta koll på låglänta delar av jordytan så att det blir en massflykt till högre områden med följder som väldiga slitningar mellan folken och ett världskrig som i en sådan situation är mycket sannolik? Eller kommer Gud att ingripa på ett överraskande sätt så som vi aldrig skulle förvänta oss att han gör? Eftersom Jesus säger att ingen ska kunna räkna ut dagen när han ska återvända, så talar det för att världens undergång inte sker i långsamma processer som vi kan beräkna. Herrens dag kommer som ett tjuv. Tjuven anmäler inte sin ankomst i förväg. Man kan spekulera i sånt här, men vi vet en sak. Den här jorden är så korrupt att den ska förintas. Det kan ske ganska snart med hänsyn till de tecken som sker och som också Jesus har angett, men det sker överraskande. Och just den dag när Gud så beslutar. Många av de tecken som Jesus talade om ser vi idag. Och ett av dem är människornas ångest och rådlöshet inför havets och vågornas dån. Men ur den stora katastrofen ska det komma något mycket bättre. Petrus berättar, men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi vet inte precis hur det här ska se ut. Men vi vet att det nya som Gud kommer att skapa ska finnas i en högre tillvaro som vi bara ser som bilder och som vi kan drömma om, men inte föreställa oss i verklighet. Visst kan vi glädjas åt skapelser som innehåller så mycket skönt trots allt ont som förstör den och alla de plågor som synden har medfört i våra liv. Men det sköna som vi ser i härlig sommartid med hav och vatten och blommor, det är ändå ingenting i jämförelse med allt det härliga som Gud har i beredskap för dem som tillhör honom, som är Jesu egna. För här är synden och ofullkomligheten med allt. Men då ska det inte längre finnas någon synd. Ingen smärta, inget ont. Då ska allt ont vara borta för alltid. Där ska inte längre finnas någon dysfori. Inga tårar, ingen skilsmässa från våra nära genom döden. Ingen plåga genom hunger, törst och brännande hetta. Men här i dödens och syndens värld suckar vi med sångaren. Väck Jesus denna tanke i mitt hjärta, var gång mig vägen blir för mödosam. Den ljus ska stilla varje bitter smärta och locka leendet ur tårar fram. Amen.